Jesus och äktenskapsbryterskan. Sedan gick var och en hem till sitt. Och Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa: "Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du?" Detta sa de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom reste han sig och sa: "Den som är utan synd må kasta första stenen på henne." Och då böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ena efter den andra, de äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: "Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?" Hon svarade: "Nej, herre, ingen." Och då sa Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer." I den här texten möter vi två personligheter som jag kommer att försöka måla, att försöka beskriva. Och den första personligheten vi möter i den här texten, det är den fullständigt empatilösa, psykopatiska, narcissistiska idiot vi kan tänka oss. Så grovt vill jag dra den här personligheten när vi tänker på vad de faktiskt gjorde. Och vad jag vill visa här, det är också vad de blev förblindade av, bland annat. Där man lever i en värld där det bara finns regler och bud. Där allting, precis allting, är bara svart eller vitt. Och dit har man kommit genom att man har levt gudsfruktigt. Ibland verkar det som att en iver att leva gudsfruktigt, så att säga, driver oss fram mot att vi blir mindre kärleksfulla och mer empatilösa. I iven om att stå upp för vad som är rätt och fel, minsann, så förlorar vi oss i orienteringen på kärlekens karta någonstans. Någonstans går vi vilse. De här männen, för det här var män, visar en total oförmåga att tänka sig in i den här kvinnans situation. Det finns inte ett uns av förmåga. Vi måste förstå att de här männen, det var såna här hardcore believers på sin tid. De hade liksom stenhårt, de gick in för sin övertygelse till 100%. De hade sin tro klar. De levde liksom överlåtet i sin övertygelse, i sin bekännelse till Gud, i skrifterna. De var verkligen konservativa. De var verkligen liksom på. Men det hade gjort dem förblindade på något sätt. Någonstans hade de tappat fötterna i verkligheten. För de har ingen förmåga att tänka sig in i kvinnans situation. De har ingen som helst förmåga att känna med henne och förstå någonting. Men låt oss för en stund se in också i kvinnans liv. Vi vet ganska lite om henne faktiskt. I stort sett egentligen bara det som står här. Vi vet inte så mycket om henne. Kanske var det här någonting, att begå äktenskapsbrott. Kanske var det någonting som kom enkelt för henne. Någonting som hon gjorde liksom och sket i allt och brydde sig inte. Men någonstans så är det ju lätt för oss att tänka så, eller hur? Någonstans är det kanske där man hamnat. Ja, men den här kvinnan var säkert en lössläppt kvinna på något sätt. Men låt mig måla en annan bild. Låt mig försöka måla ut en annan bild, en tänkbar bild över den här kvinnans situation. Kanske var det så här. Hon var djupt medveten om Guds bud. Kanske var det så att hon visste det här långt in i hjärtat. Hon kanske är uppväxt. Vad är det som får oss att säga? Det här kan ju vara en judisk kvinna uppfostrad, uppväxt med den här läran att du ska inte begå äktenskapsbrott. Och det präglade hennes liv. Men så kommer en dag när hon fäster blicken på en man. Som kanske, och det förresten, vi ska inte fastna vid det, men vars är mannen? Jag blir så arg varje gång jag läser den här texten, men okej. Kanske fastnade hennes blick på en man. Och så börjar någonting att gro. Och hon vet det är fel. Hon känner det är fel. Hon jobbar med smärtan att det hon gör är fel. Den här mannen kanske också går på sitt håll, känner känslan och vet det jag känner för den här kvinnan är fel. Det är inte Guds vilja. Kampen börjar. Smärtan över att man ens tänker de här tankarna gräver djupa sår i hjärtat på henne. Det sliter och drar. Kanske går de och kämpar länge med de här känslorna. Håller sig ifrån varann. Men så en dag, när omständigheterna, vad det nu är, gör att skölden är nere, orken finns inte längre, så faller de båda två. Och då händer det. Ett gäng män stormar in i sovrummet, det står, och de blir tagen på bar gärning, sliter upp henne ur sängen, drar, hon kanske inte ens hann ta på sig kläder, hon kanske skyler sig med ett tygstycke, drar henne iväg, ställer henne på torget, pang, mitt framför alla, och där står hon och känner hatet, skammen i blicken, försöker skyla sig och bara vänta på att stenarna ska träffa henne. En efter en. Förstår ni vilken skam? Och där står de där empatilösa männen. Nu ska vi minsann sätta dit henne och Jesus. Inte en känsla. Lagen ska uppfyllas. Det är svart och det är vitt. Min fråga blir. Vilken sida har du befunnit dig på? Titta bort från just äktenskapsbrott. Kanske är det något annat som har blivit fel i ditt liv. Kanske är det någon annanstans du har gått vilse och syndat. Du vet mycket väl att du har gått emot Guds vilja. Vilken sida har du stått? Har du stått då där stenarna har varit på väg och hagla mot dig? Har du blivit träffad av de här stenarna som jag ska prata om strax vad det kan vara? Eller har du tillhört en sida av kristenheten eller i ditt liv där stenarna har varit lätta att kasta? Allt har varit svartvitt. Det har varit så lätt att peka finger och kasta och döma och liksom hårda ord. Vilken sida har du befunnit dig på? De empatilösas eller kvinnans? Har du levt med ivern att leva gudsfruktigt, rätt, riktigt? Har det börjat förvandla dig till en ganska empatilös själ? Där du inte kan tänka dig in för att reglerna och buderna och böckerna och lagen har liksom gjort dig nästan lite avskärmad mot för hur det kan vara. Den andra personligheten som vi möter här. Och det är här fokuset blir. Det är ju den empatifulla Jesus. 100% empati. 100% kärlek. 100% upprättelse. 100% helighet. 100% renhet. den personligheten. För som väl är i den här kvinnans situation så träder ju Jesus in i hennes liv. Som väl är så är det ju Jesus som hon möter. Där står hon. Säkert medveten om att hon har gjort någonting som är emot Guds vilja. Och så möter hon Jesus Kristus. Han som är empatin personifierad, gudomlig, sann, ren, förlåtelsen och upprättelsen möter hon där. För oavsett hur bakgrunden ser ut för den här kvinnan, oavsett om det här nu då var lätt för henne eller om hon hade levt det här som jag nu försökte måla upp, oavsett hur livet var fram till det att hon föll, så möter Jesus henne som människa, som person, som någon som han har dött för. Och det är jätteviktigt att se. Han visar ingen empati med själva synden. Alltså det som hon har gjort som var fel. Det visar han ingen empati med. Och det får vi ju se genom att han säger ju faktiskt gå och synda inte mer. Han erkänner det hon har gjort som någonting som är mot Guds bud, mot Guds vilja. Någonting som egentligen är mot vårt väsen. För vi är ju skapade till Guds avbild. Det är någonting som är emot hela skapelsen. Han slätar inte över hennes synd. Han slätar inte över hennes misstag. När han säger, gå och synda inte mer. Och det är här vi kan gå vilse ibland. För här finns en balansgång mellan att faktiskt bortse, släta över. Det var väl inte så farligt. Det finns en balansgång här. Till att bli dömande och kränkt. Någonstans i mitten är det vi behöver vara. Han möter människan med förlåtelse och upprättelse. Han upprättade hennes inre. Han upprättade hennes plats i samhället. Tänk, förstår ni, om ni tänker er in i hennes verklighet. Där hon har stått skämd, kränkt, liksom döljer sin kropp. Så kan hon resa sig upp. Räta på ryggen. Och när han säger gå och synda inte mer så vandrar hon iväg. Stolt och fri. Så när hon går omkring i samhället igen bland alla människorna så är hon stolt, upprättad, fri. Kan ni känna hur hennes fotsteg liksom bara lyfter henne när hon går där? Hon är upprättad. Inåt, utåt, uppåt. Vilken glädje, vilken fest. Oavsett hur din och min väg har sett ut fram till den punkt när vi har fallit, så vill bara Jesus möta dig med upprättelse, med kärlek, med försoning, så att du kan räta på dig och bara gå. Stolt i församlingen, stolt i ditt samhälle, stolt i din familj. För du har blivit upprättad, du har fått frid. Vilken glädje, vilken lättnad. David säger så här, så länge jag teg så förkrossades, han var tyngd, hans ben var, alltså han kände sig fruktansvärd. Så länge han teg om sin synd inför Gud. Men när han tog upp det. Förstår ni? Det är det här Jesus vill ge dig. Upprättelse. Fri från bojor som håller dig kvar. Ja, men jag gjorde det, jag gjorde det. Upprättad. Fri. Men tyvärr så är det ju så att kristna i historien. Men även i nutid. Så ser vi och har sett fruktansvärda övergrepp. Där man inte bara har fokuserat på Bibelns lagar och bud, utan där man har gjort precis som fariseerna gjorde på sin tid. Man byggde liksom en regelbok vid sidan av som skulle hindra en från att bryta mot lagen. Och så byggde man typ en regelbok till som skulle hindra en från att bryta mot den regelboken som skulle hindra en mot att bryta mot lagen. Och så byggde man en regelbok till som skulle hindra en från att... I kristenheten så finns det även idag. Vi bygger regler, vi säger saker som inte ens finns i Bibeln. Och ni som är gamla nog, och jag säger så här, nu förstå mig rätt nu, för det här kan bli så fel. Jag jämför inte andra världskriget med det jag ska. Men själva grejen, det finns ju en sån här, om detta får ni aldrig glömma. När det gäller andra världskrigets försyndelse mot judar. När det gäller syndakatalogen så måste det vara hos oss som kristna. Detta får ni aldrig glömma. För här byggde man regler, här byggde man, här liksom, det var som att kärleken till Gud, gudsfruktan och viljan att följa Bibelns liksom alla bokstäver gjorde så att kärleken, empatin på något sätt försvann. För här möter vi det här, vi möter empatilösa människor som i sin iver att leva gudsfruktigt kastade och kastar stenar till höger och vänster. Det hände. Och som en reaktion på det så ser vi en enorm låt-gå-mentalitet i Sveriges kristenhet. Vem är du och bryr dig om vad jag gör? Skiter dig själv, sköter själv och kom inte till mig och säg vad som står i Bibeln. Och liksom. För det är en reaktion mot syndakatalogen. Och en reaktion mot att det blir så liberalt så kommer det en motreaktion som växer fram. Där vi börjar höra och se mer och mer empatilösa formuleringar igen. Och jag säger nej, broms, stanna, tänk till. Det är stenar i form mot människor som inte passar in i normen. Alltså den som är urfri kyrklig kan sitta och kasta stenar mot sådana som inte passar in i normen för vad frikyrka har stått för. Och vad det, hur man är och hur man beter sig i kyrkbänken. Och hur man säger och fy och blä och nej. Sådana stenar kastas. Trasiga kläder, shorts på gudstjänst, tatueringar. Ja, vad månde det nu vara, kort kjol. Hår som inte är i tofs. Stenarna haglar. Kraschade äktenskap. Hur många är det som inte har kraschat sina äktenskap? De har gått åt skogen och fått känna stenar. Stenarna som kommer. Livsstilsfrågor. Alla som kämpar med livsstilsfrågor som får stenarna. Ja, men det står ju här i Bibeln. Det är jätteenkelt. Så här står det. Det är en sten. Stenar i form av alla offentliga uteslutningar genom historien. Alltså kan vi tänka oss hur empatilöst det var när människor slets upp på scen. Pang! Den här har gjort abort. Den här snusar. Den här har tagit en snaps. Den här har gjort det och det och det och det. Ut ur församlingen! Kan vi tänka oss in i? Det är hemskt. Stenar i form av andlig gradering har skett och sker. Ja, men det beror på att de inte är tillräckligt nära Jesus eller att de inte är tillräckligt andliga. Så enkelt att säga så. Va? Så empatilöst. Det är stenar som haglar. Stenar i form av blickar. Utfrysning. Det känns. Det svider. Stenar i form av smutsprat bakom ryggen. Ja, har du hört vad Lisa gjorde? Eller vad Kalle? Det är så förskräckligt. Heligheten slutar inte när man går ut här igenom och går ner och dricker kaffe. Heligheten ska fortsätta vid kyrkkaffet. Vid borden. Stenar i form av hårda, dömande ord. Och de här stenarna kastas både mot kristna men också mot människor som inte bryr sig om Gud för 5 öre i Småland. Ett exempel var en kvinna som sa, åh, när Svea levde, Hon stod upp för Gud. Hon stod upp för tron. Hon stod upp för Jesus. Jaha, frågar jag. Vad gjorde hon då? För jag blev nyfiken. Ja, det var så här. Hon kunde göra såna här fantastiska saker. Bland annat det att hon hade en granne. Och den här grannen trodde ju inte på Gud. Det var ju liksom... och så. Och en söndag så klippte grannen gräsmattan. Och då gick Svea dit och sa: du får inte klippa gräsmattan på en söndag. Det är sabbaten. Sa hon? Var det här något att vara stolt över? Var det här en kvinna av Gud som kastar stenar och pekar finger till folk som skiter fullständigt i vem Gud är? Så det här med att kasta stenar både till höger och vänster, icke-troende och troende. Oj, så obibliskt det är. Oj, så obibliskt det är. Så om du känner att du ens har nuddat. Det kanske är så att du tänker: oj, jag har kastat en sten. Oh. Men det kanske också var så att du kände att du kanske har nuddat i att kasta stenar. Se på Jesus. Se på vad han gjorde mot den här kvinnan. Se hur han agerade. Det är så han vill att vi ska göra. Inser du då att du har haft felaktiga tankar? Inser du hur din iver att leva gudfruktigt, att liksom leva, uppfylla bokstavens alla liksom, och allt det här, och du känner att: oj, vad har jag gjort? Vad har jag sagt? Vad har jag bidragit till? Det är inte för sent. Jesus vill ju upprätta dig också. Du ska inte sitta här och känna: åh, nej, du ska känna: åh, förlåt. Och då vill ju Jesus bära dig och upprätta dig. Och säga: gå, gör inte om det. Synda inte mer. Fortsätt inte att kasta sten. Om du känner att du har fått stenar på dig. Andra kristna har dömt dig. Sagt hårda ord. Fryst ut dig för att du har gjort något, ser ut på något sätt eller vad det nu än är. Och du känner, du vet kanske att det här jag gjorde, det är mot Guds, det är så. Men du förtjänar inte stenarna. Du förtjänar inte fördömelsen. För inte ens Jesus dömer dig. Se på Jesus. Fokusera på Jesus istället. Titta in i hans klara blick. Och se på honom. Se inte på människorna som kastade stenen på dig. Se inte på människorna som fördömde dig. För det är inte Kristus likt. Se på Jesus. Fokusera på honom. Bekänn. Om du har något att bekänna för. Har du fått en sten för någon har sagt att du inte ska ha kort kjol? Men har du fått en sten för att du har gjort någonting som verkligen är mot Guds vilja? Förlåt Jesus. Och sen så bara tittar du inte på de som har kastat stenarna. För Jesus vill upprätta. Jesus vill bära. Jesus vill försona. Jesus vill lyfta dig upp. Gå, men fortsätt inte att synda. Det här är ju några av de vackraste orden i Bibeln. Gå, men synda inte mer. När Jesus säger så här: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Det är något av den vackraste meningen i hela Bibeln. Han är full av empati. Han vet din situation. Han vet allt. Han säger: gå. Inte heller jag dömer dig. Gå och inte synda mer. En av de vackraste berättelserna i Bibeln om upprättelse, om Jesu kärlek, om förlåtelse, om försoning. Det vi måste förstå, det är att när vi går in i breven, som är fantastiska böcker för dig och mig, som hjälper oss orientera, som är Guds ord, där det finns allt om hur vi, liksom alla levnadsråd och allt det här. Det vi måste förstå när vi går in där, det är att vi måste ha den här versen som grund hela tiden när vi navigerar genom Efesierbrevet, Galaterbrevet, Romarbrevet, där det liksom allt det här handlar om vårt liv. Vi måste ha den här versen som en grund, som ett fundament. Den här berättelsen måste vara levande när vi går in i breven. Avslutningsvis, så jag gör inte det här heltäckande, det förstår ni. Jag skulle omöjligt kunna göra det här heltäckande. Men jag vill komma med en pusselbit i den här tanken, i det här. Livet är inte enkelt. Det är inte svartvitt. Det bara är så. Verkligheten som vi är satt i efter syndafallet är inte svartvit. Den är inte enkel. Det är en kamp. Det är ett slit för oss alla. Vi är trasiga kärl, vi är bräckliga urnor som gör fel, tar fel beslut. Gud som är fullkomlig empati vet detta. Han liksom har ju ingen empati när vi faller med det vi har gjort, själva gärningen. Men han har fullkomlig empati med dig som människa. Fullkomlig empati. Han är den som förlåter. Han är den som ger kraft. Han är den som upprättar. Han är den som gör det möjligt för oss att leva. Det är han. Det är Jesus. Tillsammans menar jag att vi som kristna, vi har ett uppdrag att skapa församlingsmiljöer där stenarna släpps i backen. Där sten efter sten släpps. Jag menar inte att vi inte ska bry oss om varandra. Jag menar inte att vi ska sluta och tillrättavisa varandra, förmana varandra, uppmuntra varandra, hjälpa varandra att leva mer och mer och mer i Guds vilja. Men de hårda orden, stenarna, dömandet. Jag kan minsann visa dig att du. Vi har en uppgift att skapa en plats där stenarna släpps. Där det inte finns dömande attityder. För inte ens Jesus dömde. Det är vårt uppdrag, en del i vårt uppdrag. Och den enda vägen dit är att se till att vår församlingsgemenskap präglas av Jesus. Hur han levde, vad han lärde, vad han sa, hur han agerade mot människor. Och måla oss en bild så tydlig vi kan och så försöka härma den. Låta den heliga ande leda oss djupare även in i det här fantastiska att växa som människa. Att förändras. För jag menar att om alla i en församlingsgemenskap verkligen går in i att försöka leva, längta efter att försöka leva som honom. Oh, vad häftigt det blir. Om man har det som mål ett år. Nu ska vi under ett års tid göra vad vi kan för att härma Jesus. Det är det enda vi ska göra. Förstår ni vad man skulle kunna bli förvandlad som grupp, som gemenskap? Jag blir ganska illamående när jag ser konservativa islams påbud och regler och normer om än det ena, än det andra. Bönen, klädseln, fastan, ramadan, you name it. Jag blir ganska illamående när jag ser en skuggbild i vissa kristna kretsar. Som å ena sidan står och säger, och jag, det vet ni vad jag tycker om islam, så det behöver jag inte stå och förklara för er, det vet ni vad jag tycker. Men som å ena sidan står och säger att islam är ju i stort sett djävulens påfund. Och nästa stund så lever man och försöker lära ut nästan samma sak. Om ni studerar så ser ni att det finns väldiga likheter. det de inte har. Det är ju nådens konung, det är ju upprättelsen konung, det är ju Jesus Kristus. De har ju inte mött Jesus, de har inte mött upprättelsen. Men det har ju du, och det har ju jag. Så det är ju det som måste vara skillnaden när vi möter människor och när de möter människor. Alltså när jag hör folk på mitt jobb som sitter och säger, ja men så här säger ju islam om burkor. Och förresten, sa inte ni om att kvinnor skulle göra si eller så? Fast, det blir svårt att vara ett vittne då. Skillnaden är ju Jesus, skillnaden är ju uppenbarelsen, mötet med Jesus Kristus. Det är ju det vi har. Och har vi mött upprättelse, har vi mött försoning, har vi mött förlåtelse, då är det ju det vi ska leva ut mot varandra och vår omvärld. Vi måste akta oss för i vår iver att försöka leva rätt och sant, att höja boken högt, tappa. För vad är det Paulus säger? Om jag har allt men saknar kärlek. Om ni inte, alltså jag säger inte att ni behöver vara överens med mig. Men jag hoppas ni har förstått vad det är jag vill komma. Så kan ni prata med mig sen. För har du själv mött upprättelse och försoning så vet du vad det innebär. Om du längtar efter upprättelse och försoning, om du har kommit på att oj, jag kanske behöver be om förlåtelse för det här nu. Den här sten jag slängde eller det här jag gjorde faktiskt i morse som är mot Guds vilja. Så ska vi ju öppna förbönsplatsen. Och nu vet ju jag hur man tänkt. Då tänker man så här, ja men då kommer ju alla att sitta och titta på mig. Och så kommer ju alla att tänka, vad kastade den där för sten då? Eller vad gjorde den där för dumt i morse som den behöver förlåtelse för då? Så det är ingen som vågar gå dit. Därför är ju förbönsplatsen öppen för allt. För allt. Du kan gå dit för precis vad som helst. Det behöver inte betyda att den människa som står där har någon stor börda i livet. Det finns allt möjligt som man kan be om förbön för. Okej? Okay? Så vi kommer få hjälp med sång här nu. Under det att vi går in i förbönstunden. Och som sagt, Gud vill upprätta dig. Gud vill lyfta dig. Inte ens Jesus dömer dig. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att du är försoningens konung. Upprättelsens herre. Att du är fullkomlig i nåd. Fullkomlig i kärlek. Herre, jag ber om förlåt, uppriktig ursäkt för de gånger som jag själv har kastat sten under min kristna vandring. Herre, du vet tillfällen när jag har varit hård i orden, när jag har haft lätt att döma, när livet har varit svart och vitt och enkelt. Herre, förlåt. Herre, du vet också de gånger när jag har gjort så fel. När jag har gått emot din vilja så det har dundrat om det. Tack för att du upprättar. Tack för att du bär. Tack för din ledning. Herre, jag ber också för den som känner så just nu. Åh, jag har gått fel så det har bara dundrat om det. Inte ens Jesus dömer dig. Gå, men gör inte om det. Och jag ber också för den som känner jag kastar stenar i min dag. Oj, 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 när jag nu tänker efter. Herren dömer inte heller dig. Han säger, gå och sluta nu kasta sten. Herre, vi lämnar den här stunden, resten av förbönstunden och tillbedjan i dina händer. I Jesu namn. Amen.